4, dålig sikt och regn, Nyhamn, ost 2. Märket och Örskär, sydost 3, Äggrund, väst 2, Kuggören, nord 1. Brämen, nordväst 2, Lunge, väst 2, Skogsudde, lugnt. Järnersklubb, nordväst 2, Holmen, lugnt. Byråklubb, väst 4, Peterönskär, väst 3, Rödkallen, nordväst 4, Kemifyr, väst 7. Och vi avslutar med Storen, nordväst 4 meter per sekund. God morgon!
Ja, god måndag morgon på er. P1-morgon här som går in i en ny timme, och när klockan slår 6, Ekonyheter, Julia Brynolfsson. Blick mot USA och sammandrabbningar i Los Angeles.
Ytterligare en dag med det, och vår korrespondent är på plats. Vi hör från honom alldeles strax.
Och i timmen som kommer ska vi fördjupa oss i mer vad den där konflikten handlar om. Dessutom missade mammografibesök som kopplas till högre cancerrisk hos kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Reportage om det om en dryg kvart. Mikael Kulle som gör er sällskap idag, nu närmast nyheter.
Demonstranter och polis i Los Angeles drabbar samman för tredje dagen i rad. Fler föräldrar förbjuds att vistas på sina barns skolor efter hotfulla beteenden. Och polisens krav gör att få kalla fall kommer utredas med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Här är Ekot måndag morgon. Som börjar i Los Angeles, USA, där polis och demonstranter drabbat samman för tredje dagen i rad. Protesterna gäller de senaste dagarnas tillslag mot papperslösa migranter, och igår kallades nationalgardet dit efter beslut av president Trump. Och på plats vår korrespondent Roger Wilson. Roger, det är kväll nu där. Hur är situationen?
Ja, här där jag står har det lugnat ner sig en del. Helikoptrar cirkulerar här ovanför mig, och precis framför mig så står en rad med poliser som spär av tillgången till en av gatorna här. Men jag vet också att på andra håll, några kvarter bort här i närheten av stadshuset här i Los Angeles, så byggs det kravaller fortfarande. Det är en del som fortfarande är i konflikt eller i konfrontation med polisen här i Los Angeles ikväll.
Och vad säger de demonstranter som du har hunnit tala med?
Ja, de jag pratade med, de ville betona vad egentligen protesterna och demonstrationerna handlade om. Det var en stor demonstration här, manifestation, innan konfrontationen med polisen började. Och den handlar ju om just de räder som gjorts mot papperslösa, där kanske upp till 200 personer ungefär tagits av invandringspolisen ICE. Vi kan väl höra vad några av de här säger som jag har pratat med.
To protest for our people. It's our land, it's our people. I come from an immigrant family. I'm a born citizen, but you know, the way that things are moving, we want to make sure that everyone here is protected.
It's been heartbreaking, honestly. My city's in pain, but I'm really proud of my city for standing up for what they believe in and for pushing back and exercising resistance.
Först hörde vi här en kvinna som inte ville säga sitt namn, som menade att protesterna handlade om att visa, försvara Los Angeles. 50% av de som bor här i Los Angeles har latino-bakgrund. Och den andra personen, Genesis, hon var ändå stolt över de här manifestationerna. Att man protesterar, även om hon också menade att staden var i kris. Att det är en smärtsam tid nu när människor tas av polisen i de här räderna. Omhändertas var det jag menade.
Ja, och igår anlände delar av nationalgardet till Los Angeles. Det här är ju en ovanlig företeelse i sådana här sammanhang. Vad är anledningen?
Det är ju Donald Trump som har beslutat det här. Senast nationalgardet var här i Los Angeles var 92 under Rodney King-kravallerna. Men då satte man ju in nationalgardet i samförstånd med guvernör och borgmästare. Här är det precis tvärtom. Guvernör och borgmästare, guvernören för Kalifornien och borgmästaren här i Los Angeles vill inte ha nationalgardet här, utan menar att polisen själv kan lösa de konflikter som finns, och är snarare rädda över att närvaron av nationalgardet kan göra att protester blossar upp, att det ses som en provokation.
Säger vår korrespondent Roger Wilson med direkt från Los Angeles. Sverige nu. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om ett sånt här förbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare. Ett sådant förbud kan ges till vårdnadshavare som återkommande beter sig olämpligt eller är hotfull mot skolpersonalen. Då får föräldern under en begränsad tid inte komma in på skolområdet.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har skett en ökning av antalet tillträdesförbud. Ökningen kan delvis kopplas till flera beslut från justitieombudsmannen som gett rektorer rätt när de har stängt av föräldrar från att vara på skolområdet. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Och reportrar Josepa Kesic, P4 Göteborg, Joel Sund, P4 Malmöhus och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i en port i ett flerfamiljshus under natten, det rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha blivit skador på fastigheten, men ingen person ska ha kommit till skada och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det här upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Den grejen är man ju maktlös gentemot, för det väljer ju de ut. Jag har ju man har ju inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det, hur de prioriterar fallen.
Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning och gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
Det önskar jag. För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
Det här är ett ganska litet fönster. I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Redan där kan alltså många av de kalla fallen räknas bort. Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. Detsamma gäller för kalla fall i region Stockholm och region Bergslagen. Metoden att söka en gärningsperson via släktforskning har visat sig vara kraftfull och framgångsrik. Men de äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden. Mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA.
Det troligaste är väl inte de kalla fallen som är, ligger på lut först fram, utan det är yngre fall så att säga som inte har blivit kalla.
Och Marita Olsson som väntat i mer än 30 år på att mordet på hennes dotter ska få en lösning kommer få fortsätta vänta.
Jag är nog borta när det reds ut, om det reds ut någon gång. Så har jag tänkt. Ja, jag undrar om man får uppleva det, att det blir löst.
Säger Marita Olsson, reporter Pernilla Vadebäck. Och programmet Brottsutredarna kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio Play. Israel har tagit kontroll över fartyget med flera aktivister ombord, bland andra Greta Thunberg, och som var på väg till Gaza. Fartyget har bordats och omdirigerats till Israel, uppger landets utrikesdepartement. Och enligt Israel kommer aktivisterna att skickas till sina hemländer, och den nödhjälp till Gaza som finns ombord kommer att föras dit via vad Israel kallar riktiga humanitära kanaler. Och sedan kriget började har fler än 50 000 barn dödats eller skadats i israeliska attacker i Gaza. Det är enligt FNs barnfond UNICEF. Talespersonen James Elder, som är i Gaza, säger att många fler har dödats eller lemlästats sedan hans förra besök.
Much worse. Many, many more children have been killed. Many, many more children have been maimed.
Det är mycket värre. Många, många fler barn har dödats. Många fler har lemlästats. Alla jag pratar med ägnar dagarna åt att försöka få tag på mat och näring. Det är enorm depression om människor känner sig förnedrade, förödmjukade.
It is a level of enforced man-made desperation that is truly, truly cruel.
Det är en grad av påtvingad, skapad desperation som är ond. Han berättar att vid sina tidigare besök i Gaza har han sett hur sjukhusen fyllts med barn som skadats i israeliska attacker. Nu inte bara ser, nu hör han det också. Jämret av smärta eftersom det inte längre finns tillräckligt med bedövning, och barn som återupplever trauman gång på gång, som den sexåriga flickan han träffat förut på ett sjukhus när hennes föräldrar och syskon dödades i ett flyganfall. Hon talade inte på 6 månader, traumatiserad, tog som hand av sin moster, som också hon nu dödats, och flickan vårdas på sjukhus igen.
It's utterly, utterly devastating for them psychologically, and no, we are in uncharted territory when it comes to.
Det är helt förödande psykologiskt. Vi är nu i outforskat område när det gäller de långsiktiga effekterna. Det är förtvivlat och maktlöst, säger han.
The power for us to live, the power for us to die is in a handful of people.
Makten för oss att leva, makten att dö, finns hos en handfull personer. Och de han möter konstaterar att Gaza blivit stället där drömmar slocknar.
It hurts to dream. They have no life now. Now they feel that it's dangerous.
Det smärtar att drömma. De har inget liv nu, och nu känner de att det är farligt att drömma. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
USA har omdirigerat 20 000 robotar till amerikanska styrkor i Mellanöstern. Robotar som först hade lovats till Ukraina. Och i en intervju med ABC News bekräftar Ukrainas president Zelensky de här uppgifterna, och att det är ett hårt slag mot landet eftersom de räknat med robotarna, enligt presidenten. Det var Biden-administrationen som lovade Ukraina robotarna, ett avtal som sen nuvarande president Trump tog över. Idag inleds FNs havskonferens i franska Nice. Men det globala havsavtal som ska skydda de öppna haven från rovdrift, och som var tänkt att börja gälla i samband med mötet, ser inte ut att gå i lås. För få länder, bland annat Sverige, har godkänt avtalet i tid. Och det är beklagligt, anser Natalie Ray på miljöorganisationen High Seas Alliance.
Sweden have signed the treaty almost 2 years ago, but it hasn't yet finalized its national ratification process, despite having made promises that it is a priority issue for them.
Sverige skrev på havsavtalet redan för 2 år sedan, men har ännu inte genomfört ratificeringen, trots att man har lovat att prioritera frågan, säger Natalie Ray på High Seas Alliance, som är paraply för över 60 miljöorganisationer plus den internationella naturvårdsunionen IUCN. Det globala havsavtalet med förkortningen BBNJ ska göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. Där finns det i dagsläget små möjligheter att stoppa till exempel överfiske och utsläppa föroreningar. Och en av huvudfrågorna inför FNs stora havsmöte i Nice har varit att få avtalet att börja gälla. Men för det krävs att minst 60 länder har ratificerat och i dagsläget har bara runt hälften så många gått i mål. Härom veckan ratificerade 6 EU-länder havsavtalet, däribland Finland, och både Norge och Danmark väntas göra det under pågående möte den här veckan enligt High Seas Alliance. Både miljöministern och utrikesministern avböjer intervju i nuläget.
Reporter Mona Hambreus. Delar av Sveriges Televisions playtjänst och även sajt svt.se låg nere igår kväll. Anna Wilborg på SVTs presstjänst sa till Ekot under kvällen att det berodde på en överbelastningsattack. Och nu på morgonen har Ekot sökt SVT som inte vill kommentera händelsen ytterligare. Problemen ska vara lösta, det skriver SVT på sin hemsida. Idag får Götaland bara enstaka skurar och en del sol fram på dagen. I Svealand och södra Norrland mer allmänt skurar och mycket moln. Och över norra Norrland börjar dagen med sol, men molnigheten ökar och följs av skurar från sydväst. Det blir runt 15-20 grader, men i samband med regn 10-15 grader. Och i Götaland blåsigt med tidvis hårda vindbyar. Nu, hög tid för P1 Morgon, Mikael Kulle.
Så är det. För en hel måndag ligger ju framför oss Julia Brynolfsson som uppdaterar oss på nyheter och väder hela morgonen. Men annars, om en timme till exempel, så ska vi diskutera apptaxiföretaget Bolt och om det företaget ska få köra skolskjutsar och omsorgsresor. Det finns delade meningar efter att bolaget vunnit olika upphandlingar. Andra ämnen idag, föräldrar som portas från skolor och så en av dem som ska få Stockholmspriset i kriminologi idag som kommer hit till studion. Så finns ekonomiekots Carl V. Andersson här också bland andra. Mm. Ett ämne för dig, el som inte kostar pengar utan snarare tvärtom.
Tvärtom, ja. Detta besynnerliga fenomen minuspriser. Alltså när man i teorin tjänar på att köpa någonting.
Men i praktiken så är det ju inte riktigt så.
I praktiken så består ju elräkningen av fler saker än bara själva förbrukningen.
Men det är själva elproduktionen, den el man köper, den kostar ingenting.
Nej, precis, utan man får pengar. Det är minuspris.
Det låter som märkligt, ja. Men du får komma.
Och det har slagits rekord i Sverige kring det.
Ta med de rekorden lite senare och förklara mer 6.32, första upplagan. I sportens värld är Peter Sundqvist en långdragen tennisrysare som jag vet att du var uppe och tittade på.
Ja, den höll aldrig på att ta slut. Det handlar om Grand Slam och gruset i Paris, Franska öppna. Och de som är bäst i världen just nu, Carlos Alcaraz, spanjoren, och Jannik Sinner, italienaren, höll på i 5 timmar och 29 minuter. Aldrig tidigare har en finalmatch i Paris pågått under så lång tid. Det såg ut som att världsettan Jannik Sinner skulle vinna, men spanjoren Carlos Alcaraz vände och vann och försvarade sin titel.
Vad var det som avgjorde till spanjorens fördel?
Ja, det är nästan omöjligt att säga. Det var ett tiebreak som avgjorde. Det är ju när det står 6-6 och så ska man då avgöra då i tiebreak. På något vis, Jannik Sinner hade 3 matchbollar i fjärde set. Han tappade de matchbollarna och jag tror han tappade det mentala övertaget där också på spanjoren.
Kanske blir det så i en så lång match. Vetenskapsradions Gustav Klarin. Vi ska prata världens alla fåglar. Det kom inte en ny lista.
Ja, här kommer en ny lista i imorgon faktiskt. Imorgon kommer den. Det finns idag 4 listor över världens alla fåglar. Men nu kommer en lista som ska liksom sammanföra de här och bli en.
Hur många fåglar är det på listan, vet man?
Ingen aning, ja, det vet man säkert, jag har ingen aning. Men det är så här, det är bra att ha en lista där man är överens om vad en art är.
Alla fågelskådare kommer säkert att jubla över denna lista som vi får höra mer om. Kulturnytt ska vi inte glömma också, Andrea Valderrama, världens äldsta urfolkstidskrift. Ska du berätta mer om?
Mm, precis, det handlar om tidskriften Samefolket där nu samtliga över 1000 nummer går att söka i digitalt eftersom den är digitaliserad. Jag har pratat med Victoria Harnesk som har jobbat med det här digitaliseringsarbetet och hon menar att det här har stor betydelse.
Den är ju en del av den svenska presshistorien och den är ett jätteviktigt komplement till den svenska mediebilden. För hur man än vänder och vrider på det här med objektivitet så läser man ju och skriver ur sina egna glasögon och det här är samernas egen röst.
Mm, det ska det handla om bland annat i Kulturnytt.
Ja, men ett litet axplock då av den här måndag morgon när Peter Bjurbo och Gunilla Österlund producerar programmet. Mm. Nu ett annat ämne i P1 Morgon. Kvinnor som har en intellektuell funktionsnedsättning löper större risk att dö av bröstcancer, och en orsak är att många av dem missar mammografin. Det här eftersom de inte får hjälp att ta sig dit, det visar en ny forskningsstudie. Och vi ska träffa Mona som bor på ett LSS-boende i Östersund. Hon drabbades av bröstcancer för några år sedan.
Bilder om du vill titta på från cancern min.
Mona visar den stora anteckningsboken där hon klistrat in fotografier och skrivit texter om alla behandlingar som hon gått igenom sedan hon fick bröstcancerdiagnosen. Oj, där var ett rejält ärr med många stygn.
Ja, det var det. Det är 32 stygn.
Vad är det de har tagit bort?
Bröstet. Vänstra bröstet. Vi hade cancer.
Gick det bra då?
Ja.
Det är många personer med intellektuell funktionsnedsättning som har gode män eller förvaltare som tar emot deras post och betalar räkningar och sköter om deras ekonomi. Mona har också en god man som lämnade brevet från mammografin till Mona.
Jag hade fått kallelse och då sa de att jag skulle gå och kolla.
Och vem var det som sa det då?
Ja, personalen här uppe.
På Monas LSS-boende så arbetar personalen aktivt för att kvinnorna som bor här ska förstå varför det är så viktigt med mammografi. Alla kvinnor över 40 år i Sverige erbjuds gratis screening för att bröstcancer ska upptäckas i tid. Men kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårare att ta till sig informationen.
Här har vi då bildstöd som visar på vad man gör när man går till på mammografin och vad det är de undersöker och hur det ska gå till då.
Karin Hallin är Monas kontaktperson och har följt med på alla undersökningar och behandlingar. På boendet så har de också en lista för att kunna hålla koll på när det kan vara dags för nästa vårdbesök för de som bor här.
Då ser vi till att de kommer iväg på mammografin. Vi tycker det är viktigt med både mammografi och cellprov och sådana saker. Och de killarna som bor här har ju varit gjort PSA-tester och sådana saker.
Och det var på mammografin som Monas cancer upptäcktes.
Och så sa de att jag skulle komma tillbaka för de hade sett en förändring. Ja, då var jag dit igen på besök. Och då sa de, ja, du har fått cancer. Jag kände mig ledsen. Och vi satt här och grinade, både jag och Karin och Christer, här nere hos oss. Och så sen gick vi upp till de andra boende och talade om att jag hade cancer.
Och vad sa de då?
Ja, de var förvånade. De tyckte synd om Mona, sa de.
Men det är inte alla som har samma tur. Att cancern upptäcks i tid och går att behandla. I en kvalitativ studie som görs i flera delar vid Uppsala universitet så har personal, anhöriga, gode män, förvaltare och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning både svarat på enkätfrågor och djupintervjuats.
Hej, jag har det jättebra.
Marie Lange är forskare och projektledare och berättar vad de hittills kan utläsa av resultaten.
Mycket hänger på om man har en anhörig eller någon närstående person som ser till att man kommer till undersökning. Det är jätteviktigt vem som är runt omkring.
Men av svaren framgår bland annat att flera av de runt 45 gode män som intervjuats anser att de inte har ansvar att informera om mammografi. Det är också stora skillnader i hur engagerad LSS-personalen på olika boenden är och hur mycket de hjälper de här kvinnorna, säger Marie Lange.
Om de gode mannen kanske tänker att det här fixar boendet och boendet tänker att det här är gode mannen och så kanske det faller mellan stolarna där. Att då blir det ingen som tar tag i det hela i slutändan.
Och enligt Marie Lange blev flera av de gode männen provocerade av frågorna.
I de här fritextsvaren där så är de ganska upprörda över att vi ens kommer med den här diskussionen. Att de skulle ha ett ansvar för sådana här saker som gode män.
Vad tänker du om att det är så?
Jag tycker det är fruktansvärt. Att kvinnor 2025 i Sverige dör i en bröstcancer som hade gått och botat. Bara för att de inte får stöd att komma till sin undersökning.
Resultaten i den här studien är kvalitativa och det går därför inte att dra generella slutsatser. Men förra året så konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att risken är upp till 6 gånger större för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning att drabbas av bröstcancer. Och en orsak till det är att de får diagnosen senare än andra, eftersom många missar just mammografin.
Och här är sist, då jag skulle på besök.
För Mona i Östersund så blev det till slut ett positivt besked den senaste gången som hon var där.
Om se om jag hade cancer igen. Men det var inte i andra bröstet.
Hur kändes det då?
Roligt.
Och Mona är nu friskförklarad och behöver bara gå på den allmänna screeningen vartannat år. Var det viktigt också att personalen hjälpte dig att förstå varför du behövde göra mammografin?
Ja, det tror jag.
Om inte de hade pushat på dig att du skulle gå, vad tror du hade hänt då?
Ja, jag vet inte. Kanske jag har varit död idag.
Reportage av P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson.
Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och närmast nu tankar för dagen med professorn i global katastrofmedicin Johan von Schrebe.
Första morgonen i Tokyo snör jag omtöcknad på med joggingskorna. Trots tidsomställningen är jag ivrig att ta mig an staden. Jag tar sikte på Yoyogi-parken som enligt appen ligger nära. Jag noterar inte trafiksignalens röda gubbe utan tränger mig nonchalant förbi de kostymklädda för att snabbt korsa gatan. Men tvingas tvärstanna, för ingen annan går mot rött. Förlägen att ensamma brutit regeln backar jag så osynlig som möjligt med skamsen blick. Påkommen ser jag mig själv som från ovan, sen blir det grönt. Som del av ett fiskstim sugs jag med, men i samma stund som stimmet formeras löses det upp och alla skyndar till sitt. När jag närmar mig parken börjar jag jogga. Men hinner inte många steg innan en vakt i uniform, skärmmössa och vita handskar hinner ikapp mig och flämtande ropar "No jogging! No jogging!" Han viftar mot en skylt med en överkorsad joggare och räcker fram ett noga vikt pappersark. Förlägen hämtar jag andan och läser. Yoyogi-parken är en besjälad plats. En plats för meditation och eftertanke, inte prestation. I försök att framstå som respektfullt ber jag vördnadsfullt om ursäkt och får en bugning till svar. Sen återgår han till sitt och jag vandrar in mellan de högresta träden och börjar euforiskt skratta. Jag njuter av resenärens blick, de första dagarnas tillstånd med ännu öppna sinnen och barnets betraktelseförmåga intakt. Framåt natten kliver jag in på en bar. Ett hål i väggen som råkat komma i min väg. Jag har inget att förlora, jag har redan tappat byxorna i Tokyo. På en bildskärm sjunger och dansar ett japanskt pojkband. Bartenden ler trallande och utan att släppa skärmen pekar hon mot den sista platsen runt baren och manar gästerna att maka ihop sig. På barstolen invid sitter en äldre man i mörkblå New York Yankees keps. Och som vi vore gamla vänner lutar han sig mot mig. Jag ler och trots att jag inte förstår ett ord är jag förvissad om att när som helst fatta allt. En ung kvinna drar fram sin barstol. Hon ber om ursäkt för sin usla engelska men vill ändå prata. Jag förstår henne knapphändigt att det handlar om hjärtesorg, lögner och svek. Med stigande känslighet övergår orden till japanska. Jag sväljer och utan eftertanke börjar jag berätta om min skilsmässa, förklara sorgliga detaljer, om skulden, men glider över i det vackra och lyckan i min nya förälskelse. Då brister det och mascarafärgade tårar rinner längs hennes välsminkade kinder. Bartendern räcker pappersnäsdukar till oss båda. Förbluffad över att ha delat det personliga blir jag omsluten i den tillfälliga gemenskapen. När jag i Stockholm stiger av Arlanda-tåget stöter en ung man till mig. Rullväskan far omkull. Omtumlad hör jag ett hastigt "Oj!" och sen är han borta. När jag ska gå över gatan till busshållplatsen är det röd gubbe. Utan att tänka blir jag stående, men noterar snabbt att jag är ensam om det. Häpet ser jag strömmen av människor som i sin egen värld hastar över gatan, trots att den röda gubben lyser.
Von Schreb med sina tankar för dagen. HIP morgon strax. Rapport från Los Angeles. Protester där senaste dagarna. Vi hör vår korrespondent om dem och konflikten mellan lokala politiker och president Trump. Och så de nya handelssamtalen som väntar idag mellan Kina och USA. Men nu, 6:30 visar klockan, Julia Brynolfsson på Ekot med senaste nytt.
I USA, Los Angeles, har polis och demonstranter drabbat samman för tredje dagen i rad. Demonstranterna protesterar mot de senaste dagarnas tillslag mot papperslösa migranter. Och president Donald Trump har skickat delar av nationalgardet till Los Angeles, trots att både stadens borgmästare och Kaliforniens guvernör anser att det skulle kunna bidra till mer oroligheter. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att varit hotfulla eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har totalt ett 30-tal föräldrar fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Det rapporterar P4s storstadskanaler. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i en port till ett flerfamiljshus i natt. Rapporterar P4 Göteborg. Personer har berättat för polisen om en hög smäll och ett rökfyllt trapphus. Och det har blivit skador på fastigheten, men ingen person ska ha kommit till skada. Många av polisens så kallade kalla fall kommer inte att tas upp igen, trots att den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft 1 juli. Nyare fall prioriteras och utredningar som är äldre än 10-15 år tas inte upp i ett första läge. Det säger den tidigare kriminalkommissarien Sven Albin till P1-programmet Brottsutredarna. Israel har tagit kontroll över fartyget med aktivister ombord som var på väg till Gaza. Fartyget har bordats och omdirigerats till Israel, uppger landets utrikesdepartement. Och på fartyget finns bland andra den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. Nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
Som börjar med att Sverige har haft rekordmånga timmar med minuspriser på el i år. Och en del elkunder kan tjäna på det här. En av dem är Oskar i Stureby i Stockholm som har ett timprisavtal.
Ja, men det är nästan som ett spel att försöka få till en så låg elräkning som möjligt.
Jag lägger mycket tid på att optimera sin elanvändning.
Ladda bilen och vi har ju batteri också, så då fyller man batteriet i de kritiska timmarna.
Under årets första 5 månader hade Sverige rekordmånga timmar när elpriset var under noll, alltså minuspriser. I de 2 elområdena i norra Sverige var det omkring dubbelt så många timmar jämfört med förra året. Och då var redan förra året ett rekordår, visar färska siffror som energiföretagen tagit fram åt Ekot. Magnus Torstensson är elmarknadsanalytiker där.
Kunder med rörliga avtal, rörligt prisavtal gynnas ju med lägre priser. Å andra sidan så drabbas ju producenterna med försämrad lönsamhet i norra Sverige.
Skälen till minuspriser är flera. I norra Sverige har vindkraften byggts ut kraftigt och ibland finns inte lika stor efterfrågan som det finns el, samtidigt som elen inte kan överföras till andra områden. I söder är det den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa som allt oftare ger minuspriser på el dagtid under sommarhalvåret. Det är framförallt kunder med timpris som kan dra nytta av tillfälliga dippar i elpriset. De som har ett rörligt månadspris gynnas av att snittpriset sjunker, medan fastpriskunder inte berörs.
Reporter var Olof Winblad. Tokyobörsen har gått upp 1,1% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,2 medan Hongkong har stigit med 1%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 63 öre. En euro 10 kronor och 99 öre. Vidare i P1-morgon.
Just så, Carl V. Andersson som ger oss ekonominyheter. Men närmast är det Gustav Klarin, Vetenskapsradion och dessa fåglar.
Ja. En ny världslista över världens alla fåglar är klar och kommer publiceras imorgon 10 juni. Per Ahlström är professor i ornitologi vid Uppsala universitet. Han har hjälpt till att ta fram den här listan.
Huvudmålet med den här listan är att man ska ha en lista som är gemensam över alla världens fågelarter som förhoppningsvis alla kommer att följa.
Idag finns det fyra listor över alla fåglar som har olika syn på vad som är en art eller inte. Men den nya listan är alltså tänkt för att få konsensus. Att ha en gemensam fågellista kan vara bra för att ha koll på vilka fåglar man sett. Men det är inte listans viktigaste roll, säger Per.
Det är viktigare när det gäller till exempel lagstiftning, hur man behandlar arter i samband med fångst och import, naturskydd och så vidare. Då är det oerhört viktigt att man har en gemensam lista som alla kan följa, där det inte är någon tvekan om vad som gäller.
Underarter har inte samma skydd som arter. Och om olika fågellistor gör olika bedömningar om art och underart kan det bli svårt att veta vilka fåglar som ska skyddas. Även om listan är klar betyder inte att allt arbete är klart, säger Per.
Så den här processen är ju inte sluten i och med att det publiceras en lista, utan det här kommer ju fortsätta och man kommer ju publicera nya artiklar, vilket gör att man får ta upp en del arter till diskussion igen.
Det var reporter Filip Varenius som intervjuade Per Ahlström, Uppsala universitet. Och vi hör mer om fågellistan i Vetenskapsradion idag vid lunch 12.09 P1 och i appen Sveriges Radio Play. Krismöten istället för forskning, så har vardagen blivit för arkeologiprofessorn Christina Werner vid Harvard-universitetet i USA efter att universitetet hamnat i konflikt med Trump-administrationen. Vi träffade henne under ett forskarsymposium i Stockholm.
My life has been completely chaotic over the last several months. I've had almost no time to do any research. I've been teaching and trying to focus on that, and then my other time has been spent in kind of like emergency faculty planning meetings, and yeah, my whole life has been upended.
Hela mitt liv har vänts upp och ner och varit kaotiskt med knappt någon tid för forskning. Jag har undervisat, men resten av tiden har gått till krismöten, säger Christina Werner. Det är tid hon annars skulle ha lagt på att undersöka gammalt DNA från mikroorganismer i tandsten från arkeologiska fynd. Sånt kan till exempel avslöja uppkomsten och spridningen av mjölkning och tillverkningen av ost. Men Trump-administrationen har riktat åtgärder mot Harvard, bland annat efter anklagelser om antisemitism vid pro-palestinska demonstrationer. Christina Werner har själv blivit av med statliga forskningspengar och är tacksam för att universitetet kämpar emot det de menade inskränkningar i akademisk frihet och har stämt landets ledning. Men hon tycker det värsta är hoten om återkallade visum för utländska studenter. Hon säger att flera är rädda. En förberedde sig för att eventuellt inte få komma in i landet igen efter fältarbete utomlands.
He went to the hardware store and bought moving boxes and boxed up his entire apartment and gave me his key in case he's not allowed back in the country.
Han packade allt där hemma i flyttkartonger och gav mig nyckeln, berättar hon.
It's horrifying and terrifying and awful.
Säger arkeologen Christina Werner från Harvard. Hon intervjuades av Sara Sällström. Vi började med fåglar och rundar av med fisk. Egyptiska forskare har tagit gener från atlantlax och satt in dem i niltilapia. Tilapia är afrikanska fiskar som är uppskattade matfiskar, odlas i många länder runt om i världen. Men tilapia kräver ganska höga vattentemperaturer för att trivas och forskarna vill undersöka om gener från atlantlax skulle kunna få dem mer köldtoleranta. Det skulle möjliggöra odling i kallare klimat. Och i tidskriften Mediterranean Aquaculture Journal skriver forskarna att de tilapia som fick laxgener, de visade bättre överlevnad vid låga temperaturer och de blev större och växte snabbare än den kontrollgrupp som inte fick några nya gener från lax.
Från himmel till hav i vetenskapsnyheterna. P1-morgon som närmast denna måndag blickar mot Los Angeles. Hårda sammandrabbningar mellan polis och demonstranter har fortsatt för tredje dagen i rad har vi kunnat höra. De här protesterna riktas mot den amerikanska migrationsmyndigheten och dess tillslag i Kalifornien. Och det här har fått president Trump att beordra in nationalgardet till en delstaten. Sen kväll i centrala Los Angeles nu, där vår korrespondent Roger Wilson finns. Vad kan du ge oss för lägesbild av därifrån där du är?
Ja, här där jag står är det ganska lugnt, i alla fall om man jämför med hur det var för några timmar sen. Jag ser polisen stå uppradade på mitt emot mig på andra sidan gatan. Och här kommer också några polisbilar körande. Man har liksom varit väldigt systematiska här med att få bort demonstranterna från området runt stadshuset här Los Angeles. Men det finns fortfarande en del personer kvar som just nu går i konfrontation med polisen. Det har ju varit, det var ju två stycken stora demonstrationer som smälte samman här i närheten av stadshuset här Los Angeles downtown. Omkring 1000 personer och en del av dem hamnade sen i konfrontation med polisen här och det ledde bland annat till att 4 stycken förelösa bilar tror jag det var som sattes eld på. Man kastade elskotrar på polisen från en bro och det var också några sådana här Highway Patrol poliser och en bil som blev fångade under en sån här motorvägsbro när man då kastade saker på dem. Samtidigt så var det ju till stora delar också en fredlig demonstration. När jag stod bland demonstranterna så stod en hel del och skrek på folk som kastade flaskor på poliserna till exempel att de skulle sluta. Men det har varit ett hel del tårgas också här under dagen och sådana här knallskott som polisen kastar också för att få folk att skingra sig från gatorna.
De människor som ger sig ut då för att protestera, vilka är det?
Ja, det är en ganska blandad samling. Det är alltifrån, det var väldigt mycket palestinasjalar till exempel här, så det är en del som är aktiva i den rörelsen. Men också väldigt mycket latinos. Hälften av befolkningen här i Los Angeles har ju rötterna i Latinamerika. Och många av dem jag pratade med ville just betona det här. Att demonstrationen handlar inte om Donald Trump utan mest om de räder som har gjorts när man då har omhändertagit papperslösa migranter. Till exempel i migrationsdomstolar, på arbetsplatser, till och med på gatan har de plockat upp människor. Och det här har lett till en stor osäkerhet och rädsla här i Los Angeles för att folk kan bli omhändertagna väldigt snabbt och på ställen där de inte hade väntat sig kanske att de var i fara.
Vi kan väl höra en av dem som du har träffat i Los Angeles.
To protest for our people. It's our land, it's our people. I come from an immigrant family. I'm a born citizen, but you know, the way that things are moving, we want to make sure that everyone here is protected.
Because the things that are happening in the United States are not acceptable. We need a community that works for all.
It's been heartbreaking, honestly. My city's in pain, but I'm really proud of my city for standing up for what they believe in and for pushing back and exercising resistance.
Hon talar här då om till exempel att försöka försäkra sig om att folk som bor här i Los Angeles, att de ska vara säkra. Så den första personen, den andra var mer allmänt irriterad över politiken i USA. Och den tredje då, Genesis, hon var ändå stolt över att man protesterade här i Los Angeles och tog ställning även om staden i sig in i en väldigt så smärtsam period. Och flera av dem jag pratade med pratade också om att de tyckte de kände igen känslan här från George Floyd demonstrationerna, Black Lives Matter-demonstrationerna 2020, att det var samma engagemang och känsla tyckte de.
Det är om de som protesterar då, men presidenten Donald Trump, vad är det som har gjort att han har kallat in nationalgardet, vilket ju är väldigt ovanligt?
Ja, det som är ovanligt är att man kallar, det är ovanligt att man kallar in det, men framförallt extremt ovanligt att man kallar in det mot guvernören i Kaliforniens vilja, Gavin Newsom, och mot borgmästaren i Los Angeles vilja, Karen Bass. Bägge de menar att LA-polisen själva kan klara av det här. Man behöver inte några federala styrkor. Men för Donald Trump har det varit nästan som en principfråga det här. Att han vill sätta in det här nationalgardet då för att skydda arbetet med att omhänderta och deportera papperslösa migranter. Och han har till och med hotat dem med att man skulle kunna sätta in militär här om inte läget lugnar ner sig. Och han använder ett väldigt dramatiskt och laddat språk. Han pratar om att det handlar om att frigöra Los Angeles från migranterna och migrantinvasionen här i Los Angeles till exempel.
Och där du är, vi ser tv-bilder från Los Angeles här i studion. Det börjar mörkna, människor som är ute på gatorna, eldar som brinner. Betyder natten att det kan lugna ner sig eller snarare att det kan eskalera?
De flesta som har erfarenhet av Los Angeles säger ju att man är väldigt rädda för vad som kan hända under natten. Det är en helt annan typ av personer som rör sig här med andra saker, andra syften än vad kanske demonstranterna eller vad demonstranterna hade i stor utsträckning tidigare idag. Det här kan bli mer våld och mer skadegörelse tror man eventuellt på natten. Och det är väl därför också som polisen här nu har uppmanat folk att lämna hela downtown-området faktiskt. Och att man ser det som en olaglig samling av personer hela det här området. Man vill ha bort folk så att det inte ska fortsätta den här katt-och-åtta-leken som vissa av demonstranterna leker just nu med polisen.
Korrespondent Roger Wilson på plats där alltså i Los Angeles, tredje dagen i rad med sammandrabbningar mellan polis och demonstranter alltså. Vi byter ämne för idag, så väntar nya samtal i handelskonflikten mellan USA och Kina. Parterna kommer att mötas i London. Och det här blir första gången sedan samtalen i Genève i mitten av maj, som då ledde till en paus för skyhöga tullar. Men sedan dess har relationerna varit fortsatt kärva, bland annat på grund av viktiga jordartsmetaller. Vi ska börja hos Carl Bergqvist som är chefsekonom för Stockholms handelskammare. God morgon.
God morgon.
Varför detta möte just nu?
Du var ju inne på det här precis i påan. Efter att man såg sig i Genève och nådde någon typ av vapenvila i handelskriget har ju relationerna försämrats och man har utmaningar kring exporten av sällsynta jordartsmineraler som USA ser det, och Kina å sin sida menar att USA håller igen på chipproduktion och halvledare. Till det har USA hotat att utvisa kinesiska studenter. Så att vi är i ett ganska spänt tonläge där båda sidor menar att ingen, motparten inte egentligen håller vad man har lovat. Så nu måste man försöka lugna ner situationen, och det syftar dagens möte till.
Spänt läge, lugna ner. Vad kan det betyda för resten av världen, marknaden?
Ja, det återstår ju att se. När man tittar på marknaden så är man ju positiva till det besked att man ska ses. För skulle man inte lyckas lugna ner det här läget så skulle det kunna få ganska betydande effekter för världshandeln. USA och Kina är ju de två länder som har det största enskilda handelsutbytet i världen. Och vi såg siffror här nu på morgonen att exporten från Kina till USA har tappat med 35%, vilket är det största enskilda tappet sedan pandemins början. Går det dåligt och den här handeln inte återhämtar sig lite på sikt, så kan det få effekter för oss i Europa, det kommer få effekter för amerikansk produktion. Så att det är mycket som står på spel.
Och inför mötet då, utifrån USAs perspektiv, vad vill man allra helst uppnå idag?
Man vill ju få fart på de här sällsynta jordartsmineralerna inte minst, som just nu begränsas av exportkontroll från Kinas sida. Man behöver en licens helt enkelt för att få exportera de här mineralerna, och det påverkar ju inte minst amerikansk bilindustri som är beroende av sällsynta jordartsmineraler. Ett exempel man kan lyfta är att en halv avancerad bilstol kräver 12 sorters magneter, och alla de här magneterna tillverkas ju av de här mineralerna från Kina, och får man inte tag på dem, ja, men då blir det stopp i produktionen. Och det blir ju väldigt tufft för amerikansk industri.
Så för vilken part är det viktigast att man kommer framåt? Är det USA som är mest stressat eller Kina?
Jag skulle säga att båda sidor är väl stressade, men på olika sätt. Trump har ju visat sig väldigt angelägen. Det såg vi inte minst när han uttryckte sig här i sociala medier i torsdags. Att han tror det här kommer gå väldigt bra, han är positiv. Och USA har vid flera tillfällen signalerat att man har en stor vilja att komma fram. Och det är ju säkert drivet utav, ja, men inte minst då, så att säga, produktionen av en bilar till exempel. Men även Kina har ju ett intresse av att komma fram. Exporten till USA är jätteviktig för dem och den har ju tappat stort. Så även de vill ju, så att säga, försöka lugna ner läget och hitta en ny väg fram i den här handelsrelationen.
Då vänder jag mig mot just Kina. Vi har en gäst till därifrån, Peter Ling Vanerus, som är ordförande för Svenska Handelskammaren i Kina och chef för SEB i Peking. God morgon.
God morgon.
Vad säger de som du pratar med i Kina just om det möte som väntar USA och Kina idag?
Ja, man har ju också stora förhoppningar här. Man kan se att man har nu från kinesiska handelsministeriet i fredags gett 6 månaders licenser för just den här exporten som vi talade om till de 3 största amerikanska biltillverkarna. Och man har också skapat det man kallar för en grön tillståndskanal för ett antal viktiga europeiska industrier också. Så att förhoppningen är nu att det kommer, det här flödet av den här viktiga exporten, bland annat magneterna, kommer att ordna sig i alla fall under en kortare period här. Men självfallet så finns det också förhoppningar i Kina att man ska kunna sänka temperaturen. Men man ska också notera att total export från Kina har ju då ökat med 2,5% under de första 5 månaderna, även om det är sant att vad gäller USA så har det skett en kraftig minskning.
Så viktigast ur Kinas perspektiv idag att lösa?
Ja, det är just det som nämndes också, att den dels är viktiga delar i Kinas tillverkning av flygplan, där man har startat eller har ett företag som kan tillverka en jetflygplan här och också passagerarplan, där man från USAs sida har stoppat exporten av viktiga motordelar. Och sen är det som kallas för Electronic Design Automation, som är viktig mjukvara vad gäller design av halvledare, där också USA säger att man kommer att stoppa och reglera den exporten som är väldigt viktig för Kina.
Och det nämndes då det här med viktiga magneter som är en del, men det här med jordartsmetaller då, om du skulle fördjupa lite grann resonemanget kring varför det är en så omtalad sak inför detta möte?
Ja, det är det att Kina har ju lyckats skapa en väldigt dominerande position vad gäller framförallt raffineringen, som man kanske är väldigt besvärlig. Sällsynta jordartsmetaller finns ju ganska på många ställen i världen, men Kina kontrollerar den här marknaden och den är väldigt viktig för väldigt många industrier i världen, och man måste nog försöka skapa sig ett mindre beroende från Kina. Men sedan Kina då införde den här tillståndsprövningen som de gjorde i början på april, och den här byråkratin är inte alls effektiv som det ser ut idag, så då har väldigt få tillstånd givits och effekterna har blivit att flera fabriker har varit tvungna att stoppa sin produktion redan nu i Europa och precis som nämndes även i USA då. Så att dels måste man säkert på lång sikt skapa sig ett mindre beroende av Kina vad gäller just sällsynta jordartsmetaller, framförallt raffineringen av dem, och skapa egna möjligheter att tillgodose de behov som finns både i Europa och USA.
Så med de nämnda förutsättningarna, hur förhandlingsvilligt är Kina som du ser det i de här diskussionerna?
Ja, det här är ju något som amerikanska myndigheter har använt sig av under flera år vad gäller att just ha tillståndsprövning av ett antal viktiga exportprodukter, framförallt inom halvledarindustrin men även inom andra produkter. Så Kina ser ju att det här är ett väldigt bra verktyg att kunna använda sig av i handelskonflikten. Så att det är inte troligt att man skulle helt ta bort den här tillståndsgivningen, men däremot så kommer man att förenkla då, och framförallt, och det ligger i linje med vad man ser vad gäller olika tullar och annat, och de företag som är stora användare som man vet har en god kontroll över sin import också relativt lätt får tillstånd. Och Kina använder sig också av ursäkten att de här kan ju användas även för militär användning, och därför finns det anledning att ha en noggrann tillståndsprövning vad gäller exporten.
Säger Peter Ling Vanerus, ordförande för Svenska Handelskammaren i Kina, chef också för SCB i Peking. Tack till dig och till Carl Bergqvist på Stockholms Handelskammare inför dessa samtal i London då, USA, Kina, om handelsrelationerna dessa länder emellan. Petmorgon med kulturnyheter allra närmast. Andrea Valderrama om världens äldsta urfolkstidskrift som nu digitaliseras.
Mm, det handlar om samtliga nummer av världens äldsta urfolkstidskrift, Samefolket. Victoria Hörnesk är ordförande för stiftelsen Samefolket och projektledare för det här digitaliseringsarbetet tillsammans med Kungliga biblioteket. Ett arbete som nu gått i mål.
Det är en helt hisnande känsla att det här tidningsarkivet nu är digitaliserat. Att man kan söka på ett sökord och få upp allting som är skrivet från nu till 1904.
Över 1000 nummer av Samefolket finns nu att läsa och söka i digitalt. En tidskrift med fokus samisk kultur och politik. Den enda samiska tidningen för vuxna i Sverige idag, berättar Victoria Hörnesk.
Och den spelar ju fortfarande samma viktiga roll som den gjorde när den kom ut i början på 1900-talet. Den är ju också en del av den svenska presshistorien och den är ett jätteviktigt komplement till den svenska mediebilden. För hur man än vänder och vrider på det här med objektivitet så läser man ju och skriver ur sina egna glasögon och det här är samernas egen röst.
Reporter var Mina Benajsa. I helgen brann det i Konstakademins hus i centrala Stockholm. Branden tros ha börjat i ett elskåp. Ingen människa skadades. Huset fick sotrök och vattenskador, skriver Konstakademin på sin hemsida. All konst och alla samlingar finns kvar. Inget blev brandskadat. I samband med branden så evakuerades en del av konsten i lokalen och några verk kommer att behöva lättare rengöring enligt Konstakademin. Och på grund av den här branden så kommer Konstakademin i Stockholm att stänga för sommaren en vecka tidigare än planerat. Nu fortsätter P1-morgonen, Mikael Kulle.
Och med en blick på väderkartan för denna måndag, Angelica Lundberg på SMHI, det är vår meteorolog som finns med oss nu. God morgon.
God morgon. Ja, vi har nu ett lågtryck över Baltikum som rör sig österut och tillhörande nederbördsområde befinner sig inledningsvis över Östersjön, men det kommer också att dra vidare österut. Annars bjuder dagen på en del sol, men vi har också över främst södra och mellersta Norrland samt östra Svealand en del moln som kommer att bildas och skurar som kan bli kraftiga med åska. Imorgon så har vi ett nytt regnområde som drar in över södra Sverige och skurar berör då nordligaste Norrland. Även onsdagen bjuder på ostadigt väder, men vidare under veckan sen så stabiliseras vädret av ett högtryck och vi har också varmare luft på väg in över så småningom hela landet. Idag är risken för bränder i skog och mark stor i delar av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Vi har också en gräsbrandsrisk som är upp till mycket stor i nordvästligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland utom Öland och Gotland, inledningsvis vid ostkusten molnigt och någon skur. Annars soligt eller växlande molnighet och på dagen 14-18 grader. I Östergötland kan det bli eftermiddagsskurar. I kväll mest klart väder men i natt mulnande västerifrån följt av skurar. I natt 5-10 grader och vi har västlig vind med upp till hårda vindbyar. Öland och Gotland. Moln och regn rör sig bort österut. I eftermiddag mest soligt och 15-18 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder. I natt omkring 10 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar. Hela Svealand, över norra Dalarna, Uppland och Sörmland molnigt. I övrigt mest soligt eller fram på dagen växlande molnighet. Dagstemperatur 12-17 grader, i eftermiddag skurar på många håll. Främst då i de östra landskapen kan skurarna bli kraftiga med åska och tillfälligt hårda vindbyar. I kväll delvis uppklarnande, men i natt tätnar molnen åter västerifrån. I natt 5-10 grader, i Dalarna 0-5. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland, mulet eller mulnande med tidvis regn eller skurar. I eftermiddag främst över kustlandskapen kan skurarna bli kraftiga med åska. På dagen 10-15 grader, i fjällen omkring 5. I kväll uppklarning västerifrån, men moln kan dröja kvar i det yttersta kustbandet. I natt i kustlandskapen 5-10 grader, annars 0-5. I fjällen lokalt någon minusgrad. Nordlig eller nordvästlig vind. Hela norra Norrland. Längst i norr mulet med skurar och söderifrån över främst Västerbotten och södra Lappland mulnande följt av skurar. Däremellan plats för sol. På dagen 12-17 grader, i fjällen omkring 5. I kväll drar moln och skurar in även över norra Lappland, men i Norrbotten ser det ut att bli mest klart väder. I natt 4-8 grader, i fjällen omkring 0. Mest svag växlande vind. Både morgondagen och onsdagen så har vi kvar det ostadiga väderläget över landet med en hel del skurar och tidvis regn. Men under torsdagen sen och vidare under veckan så stabiliseras väderläget allt mer och det blir också varmare. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 12 grader, Malmö, Karlskrona och Kalmar 11, Visby 10, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 7, Gävle 9, Mora 7, Sundsvall 8, Östersund 7, Umeå 8, Vilhelmina 5, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med en minusgrad. God morgon från SMHI.
Det är måndag och en ny början på ett morgon med Mikael Kulle som säger välkomna. Nyheterna klockan slår 7, Julia Brynolfsson, om polisens kalla fall och vilka det är som ska utredas på nytt egentligen.
Och det beskrivs som få rörfall i närtid och det här rör upp känslor.
Vi hör mer om det strax. Dessutom apptaxiföretaget Bolt som vunnit upphandlingar i Sigtuna och Region Uppland. Men kritiker vänder sig emot att företaget ska köra kommunala skolskjutsar och omsorgsresor. Debatt om en kvart blir det på det temat. Region Uppsala ska jag säga. Nu är klockan 7.
Fler föräldrar förbjuds att vistas på sina barns skolor efter hotfulla beteenden. I Los Angeles, USA, har demonstranter och polis drabbat samman på nytt. Och polisens krav gör att få kalla fall kommer att utredas igen, trots en ny lag som börjar gälla i sommar. Här är Ekot måndag morgon. Ja, fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare. Ett sådant förbud kan ges till vårdnadshavare som återkommande beter sig olämpligt eller är hotfull mot skolpersonalen. Då får föräldern under en begränsad tid inte komma in på skolområdet.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har skett en ökning av antalet tillträdesförbud. Ökningen kan delvis kopplas till flera beslut från justitieombudsmannen som gett rektorer rätt när de har stängt av föräldrar från att vara på skolområdet. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Reportrar Josipa Kesic, P4 Göteborg, Joel Sund, P4 Malmöhus och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Vi vänder blicken mot Los Angeles, USA, där polis och demonstranter drabbat samman för tredje dagen i rad. Tårgas och gummikulor ska användas mot demonstranter som protesterar mot de senaste dagarnas tillslag mot papperslösa migranter. Och igår kallades nationalgardet dit av president Trump, vilket har kritiserats. Och tidigare talade jag med vår korrespondent Roger Wilson som är på plats, och han beskriver situationen så här.
Ja, här där jag står har det lugnat ner sig en del. Helikoptrar cirkulerar här ovanför mig, och precis framför mig så står en rad med poliser som spärrar av tillgången till en av gatorna här. Men jag vet också att på andra håll, några kvarter bort här i närheten av stadshuset här i Los Angeles, så byggs det kravaller fortfarande. Det är en del som fortfarande är i konfrontation med polisen här i Los Angeles ikväll.
Och vad säger de demonstranter som du har hunnit tala med?
Ja, de jag pratade med, de ville betona vad egentligen protesterna och demonstrationerna handlade om. Om just de räder som gjorts mot papperslösa, där kanske upp till 200 personer ungefär tagits av invandringspolisen ICE. Vi kan väl höra vad några av de här säger som jag har pratat med.
It's our land, it's our people. I come from an immigrant family. I'm a born citizen, but you know, the way that things are moving, we want to make sure that everyone here is protected.
It's been heartbreaking, honestly. My city's in pain, but I'm really proud of my city for standing up for what they believe in and for pushing back and exercising resistance.
Först hörde vi här en kvinna som inte ville säga sitt namn, som menade att protesterna handlade om att försvara Los Angeles. 50% av de som bor här i Los Angeles har latino-bakgrund. Och den andra personen, Genesis, hon var ändå stolt över de här manifestationerna. Att man protesterar, även om hon också menade att staden var i kris. Att det är en smärtsam tid nu när människor tas av polisen i de här räderna.
Och igår anlände delar av nationalgardet till Los Angeles. Det här är ju en ovanlig företeelse i sådana här sammanhang. Vad är anledningen?
Ja, det är ju Donald Trump som har beslutat det här. Senast nationalgardet var här i Los Angeles var 92 under Rodney King-kravallerna. Men då satte man ju in nationalgardet i samförstånd med guvernör och borgmästare. Här är det precis tvärtom. Guvernör och borgmästare vill inte ha nationalgardet här, utan menar att polisen själv kan lösa de konflikter som finns, och är snarare rädda över att närvaron av nationalgardet kan göra att protester blossar upp, att det ses som en provokation.
Det sa vår korrespondent Roger Wilson när jag talade med honom tidigare. Sverige igen. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i en port till ett flerfamiljshus i natt, rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha blivit skador på fastigheten, men ingen person ska ha kommit till skada och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det här upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det, hur de prioriterar fallerna.
Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge, så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen, så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst, där mordet på Malin Olsson utreds, har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. Metoden att söka en gärningsperson via släktforskning har visat sig vara kraftfull och framgångsrik. Men de äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA. Och Marita Olsson, som väntat i mer än 30 år på att mordet på hennes dotter ska få en lösning, kommer få fortsätta vänta.
Jag är nog borta när det är reds ut, om det reds ut någon gång.
Marita Olsson, reporter Pernilla Wadebäck och P1-programmet Brottsutredarna kan du lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Israel har tagit kontroll över fartyget med flera aktivister, däribland svenska Greta Thunberg ombord, som var på väg till Gaza. Fartyget har bordats och omdirigerats till hamnstaden Ashdod i Israel, uppger landets utrikesdepartement. Och att Israel har tagit kontroll över fartyget bekräftas även av aktivister ombord. Enligt Israel kommer de att skickas till sina hemländer och den nödhjälp till Gaza som finns ombord kommer att föras dit via vad Israel kallar riktiga humanitära kanaler. Och i Gaza har fler än 50 000 barn dödats eller skadats i israeliska attacker sedan krigets början. Det är enligt FNs barnfond UNICEF. Talespersonen James Elder, som är i Gaza, säger att många fler har dödats eller lemlästats sedan hans förra besök.
Much worse. Many, many more children have been killed. Many, many more children have been maimed.
Det är mycket värre. Många, många fler barn har dödats. Många fler har lemlästats. Alla jag pratar med ägnar dagarna åt att försöka få tag på mat och näring. Det är enorm depression om människor känner sig förnedrade, förödmjukade.
It is a level of enforced man-made desperation that is truly, truly cruel.
Det är en grad av påtvingad, skapad desperation som är ond. Han berättar att vid sina tidigare besök i Gaza har han sett hur sjukhusen fyllts med barn som skadats i israeliska attacker. Nu inte bara ser, nu hör han det också. Jämret av smärta eftersom det inte längre finns tillräckligt med bedövning och barn som återupplever trauman gång på gång, som den sexåriga flickan han träffat förut på ett sjukhus när hennes föräldrar och syskon död.